Hej och välkommen till Sportbladets EM-podd. Mitt namn är Patrik Syk. Vi sponsras den här veckan utav Leo Vegas Sport som är en ny bettingupplevelse med de snabbaste livespelen. Alltså det är typ vem får nästa inkast, vem vinner nästa poäng i tennis och sådär. Ja, ni fattar. Leo Vegas spelar du i mobilen och är byggd för så kallade sportsbookspelare. Det finns allt från fotboll och tennis till e-sport och förstås då massor med EM. Så, nu rullar vi igång EM-podden. Ja, då var vi igång. EM-podden här på Sportbladet. Det är nu 4 dagar kvar tills premiären. Frankrike, Rumänien. Med mig i studion har jag Erik Niva, Kalle Karlsson. Det vi ska göra idag är att vi ska gå igenom grupp A till C. Vi måste ju få stenkoll på det här Europamästerskapet före vi drar igång det helt enkelt. Du ska ju resa iväg, Erik, imorgon, va?
Det är tanken.
Det är tanken. Och,
vart landar du?
I Paris.
Och sen ska du följa, ja, du ska på premiären förstås.
Jag ska på premiären, jag ska på Sveriges matcher, jag ska runt på det som i övrigt är intressant under gruppspelet. Det brukar vara mitt mästerskapsupplägg numera, att jag ser Sveriges matcher och sen har jag lite fri roll därutöver. Och det är en roll som jag trivs bra med.
Ska du eventuellt se Schweiz-Albanien?
Det ska jag, uppe i Lens. Det ska bli ett sant nöje i på alla möjliga sätt och vis. Dels att komma till Lens, denna klassiska fotbolls- och gruvstad som jag faktiskt aldrig har varit i. Och
därtill
givetvis då Schweiz-Albanien, en av gruppspelets på förhand absolut mest speciella matcher såklart.
Mm. För vi börjar i grupp A. Där har vi ju Albanien, Frankrike, Rumänien och Schweiz. Simon Bank sticker ut lite grann i Bibeln här och har Albanien på en andra plats i den gruppen före Schweiz.
Ja, men Simon Bankmott mätte är nog fan en av de liksom största hakutstickningarna vi överhuvudtaget kan minnas.
Ja, vad ger ni det här Albanien för chanser? Alltså det är ju mer hjärta än det kanske är liksom stjärnor och fotbollskunnande. Men mycket hjärta kommer det bli. De har ju dragit med sig otroliga mängder supportrar på träningsmatcher runt om i Europa bland annat.
Ja, nej, jag tror att de kommer visa sig vara betydligt mer svårslagna än folk i allmänhet kanske tror. Och visst, hjärta, stolthet, historieskrivande och allt det där, det varken kan eller ska förringas. Men sen tycker jag ju på fullaste allvar att laget är underskattat, även sett till spelarna. Så de har Berisha i mål och de har ju Hysaj som jag tror verkligen kan bli en sensation, och Tsana och Mavra i backlinjen. Och, nej, men jag tycker att spelare för spelare är de också minst lika bra som till exempel Rumänien. Så ja, Simon Bank kan väl ha visst fog för att höja en dubbelhövdad urnsvarningsflagga för Albanien. Även om jag ändå tror att de kommer ha svårt att komma före Schweiz i gruppen, men jag tycker de borde ha goda förutsättningar att komma trea.
Jag funderade faktiskt på Albanien, om det var en sån där skräll som man skulle plocka med. Så att jag var faktiskt inne lite på banklinjen där innan vi skulle tippa de där grupperna. Mm. Just för att de har så extremt starkt försvar.
Ni har tippat identiskt i övrigt får man ju säga.
Fy fan.
Frankrike, Schweiz, Albanien, Rumänien.
Ja, det är ju tipset. Men det är ju också just som Kalle säger, Albanien tror jag har bra försvar på riktigt. Rumänien tror folk har bra försvar för de tittar på hur det gick i gruppen och drar överdrivna slutsatser av det.
Var ju Vlad!
Ja, bara det är ju ett stort problem i sammanhanget. Nej, men Rumänien släppte typ inte in några mål i gruppen och då tror folk att de spelade bra försvarsspel. Men då måste man ju faktiskt titta på vilken grupp de hade. Det var alltså gruppen som Nordirland moonwalkade hem. Det var där Grekland fanns och förlorade mot Färöarna. Och det var där Ungern till och med lyckades skrapa sig vidare som i mina ögon EMs svagaste lag. Så liksom hålla nollan mot Färöarna, Finland, Ungern, så jävla mycket säger det inte. Så jag är långt ifrån övertygad om att Vlad Kirikers lett det var Ladkirikers ledda rumänska försvaret är speciellt solitt. Jag tror att det albanska försvaret är klart bättre.
Han har spelat många matcher i Napoli den här säsongen, va, Kirikers. Han har väl haft en karriär som har gått ganska snabbt ut för sen
han var ju het där när Spurs värvade honom. Ja, då fanns det ju stora förhoppningar på att han skulle komma in och styra upp det där försvaret, och det kan man väl säga att han inte lyckades med direkt.
Ja, grejen är att det finns en spelare där, det gör det.
Ja, absolut. Det gör, men det är lite som han, vad hette han, Chigrinski som värvades till Barcelona. Ja. Alltså lite samma där, att sätta han i rätt miljö så är det ju en bra försvarsspelare. Jag tror att Kirikes i Rumänien nu i EM kommer kunna göra det bra. Det finns absolut de möjligheterna.
Det var en bra parallell just, för Chigrinski var ju också den där typen av back som var väldigt skicklig med bollen. Han hade ett oerhört välutvecklat långt passningsspel. Och det är Kirikers också, han är jättebra med bollen, ja, relativt sett. Han kan inte försvara, vilket man kan uppleva som ett problem. Och det kunde inte Chigrinski heller i så där jättehög utsträckning. Så det gäller ju att ha en tuff, solid, säkerhetstänkande mittback bredvid båda de här killarna.
Mm. Men det gäller, om man vänder tillbaka till Albanien där, och för att bara understryka deras defensiv. Han förbundskaptenen där, De Biasi, han var ju Levante. Och med extremt små medel där så lyckades ju han stänga igen butiken under den säsongen han tränade dem. De åkte ur, men då hade de ju sålt alla spelare och i januarifönstret på grund av ekonomiska bekymmer. Och han fick ändå beröm den våren när de åkte ur för sitt sätt att styra upp och organisera försvarsspelet. Så att det i kombination med ett stort hjärta, jag tror att det kan räcka till ett kryss och en skrällseger i bästa fall.
Mm. Och som sagt, det är ju av många anledningar väldigt speciellt mötet med just Schweiz, eftersom väldigt stora delar av det albanska landslaget är från Schweiz. Ja. De har albanska rötter.
En väldigt stor del av det schweiziska landslaget är etniska albaner.
Ja, och då har vi ju brödramötet framförallt då, Xhaka. Granit mot brorsan som jag...
Talent.
Precis. Vi pratade om det lite innan här, Erik. Vi kan komma på ett annat tillfälle då två bröder har mött varandra i ett fotbollsmästerskap.
Nej, jag var på den matchen nere i Sydafrika, Tyskland mot Ghana och Boateng mot Boateng. Mm. Sen är ju de halvbrorsor, ifall man ska lägga någon värdering i det, ja, medan Xhaka-brorsorna verkligen är brorsor. Så det är klart att det är unikt. Det är inte ett för stort ord att använda. Och de kommer ju därtill också spela direkt mot varandra, för båda kommer väl ställa upp som innermittfältare. De har mötts tidigare, läste jag mig till, i schweiziska ligan, men då var det ett läge då liksom den ena spelade innermitt och den andra ytterback, och lite så var det ju med Boateng brorsorna. Okej, okay, Kevin Prince spelar ju någon märklig offensiv mittfältare och Jerome spelade back, men de kom inte speciellt mycket kontakt med varandra i den matchen. Här kommer det ju vara närkamp på närkamp på närkamp, Xhaka mot Xhaka.
Och frågan är vilket lag Granit håller på egentligen. Det, var ju bara, det läste jag mig till nu. Det var ju väldigt speciellt, alltså, att han hade såna känslor för Albanien, att han hade gått ut och sagt liksom att jag ville skjuta utanför när vi liksom.
Ja, alltså, han har den typen av känslor.
Ja.
Och det har väl även Shaqiri varit ute och sagt att han har starka band till.
Ja, spelar ju med Kosovos flagga på skorna och är väldigt inne på den dubbelhövdade örnen och den estetiken. Så nej, alltså, det är ju många av de här schweizeralbanerna som är oerhört stolta över sitt albanska ursprung. Och det komplicerar ju matchen, det går ju inte att säga något annat.
Det ska bli förstås väldigt spännande, men vi har ju den självklara favoriten i den här gruppen, Frankrike, som väl ska promenera hem en gruppseger här. De har ju
De har ju fått en världsnationslottning också, det får vi ju vara uppriktiga och
säga. Var det Platini som styrde upp den här lottningen innan han väckte in årorna där?
Vi låter väl det vara osagt, men det känns ju på förhand som det ska gå vägen att ta sig vidare till en åttondelsfinal för Frankrike i alla fall.
Allt annat borde ju vara historiens största skräll om de skulle åka ur i hemma-EM i den här gruppen.
Ja. Minns ni förresten premiärmatchen hemma-VM, Frankrike-Senegal?
Ja, det var inte hemma-VM, det var 2002.
Ja, det var 2002, ja. Men det
var, 98 var det ju match mot, vilka hade de då? De gjorde ju mål till slut där, Dugarry, va?
Så var det nog, ja. Jag minns i alla fall att Frankrikes premiär där mot Senegal, man var helt säker på att Frankrike,
ja, då var
som
de,
då var regerande VM och EM-mästare.
Men den stora frågan är, Kalle kan det så han får inte få svara, men kommer du ihåg målskytten för Senegal? Nej, du får inte svara.
Ja, ja. Jag tror det var på 98, men nej. 2002, det är ju färskt i minnet. Så exakt. Kom igen nu.
Ja, det var ju inte i alla fall... jag kommer inte på.
Ja, det var inte El Hadji Diouf. Han gjorde inga mål,
gjorde inga mål under mästerskapet.
Han forcerade in den från en meter, vill jag minnas.
Nej, jag minns inte.
Pappa Boba.
Pappa Boba.
Pappa Boba, ja, Diouf. Hade du inte Pappa Boba nära till hans?
Nej, jag hade inte det. Jag ber om ursäkt till det, kära.
Det var ju lite en sån där Schweiz-Albanien-match också. Det var väl 10, vill jag minnas, av de senegalesiska exakt. Spelarna som var födda och eller fostrade i Frankrike.
Frankrike i alla fall har, det har ju pratat mest om laguttagning eller trupputtagning. De har ju ett sånt överflöd av kvalitetsspelare i det där landet, så det är klart att några ägg måste ju knäckas för att det ska bli en omelett. Benzema petad, kanske inte av rent fotbollsmässiga anledningar, utan det finns andra anledningar, precis som med Sakho som jag också har varit given i den där truppen. Det som har varit det stora i Frankrike har ju varit petningen av Lacazette, som många tycker borde varit där, men som väl egentligen har petats på grund av faktiskt fotbollsrelaterade anledningar, att han har egentligen helt enkelt inte bedömt som det bästa alternativet. Vad säger ni om den här kontroversen kring Lacazette? Vi behöver inte gå in på Eric Cantonas förklaringar till varför laguttagningen har sett ut som den gör, för att det blir lite kladdigt kanske, men
Lacazette, jag vet inte riktigt hur han har tänkt där, men känslan är väl att han egentligen är en bättre spelare än Dzyak, men att Deschamps kanske vill ha olika spelartyper där framme, och att det då motiverar honom att ta ut en bättre och mer användbar trupp. Annars ser jag ingen anledning. Jag tyckte han kom igång den här säsongen till slut där, och det hade varit naturligt att ha honom med.
Ja, det saknas ju inte anfallskraft i det där laget ändå.
Ja, nu ser Giroud ut och komma in i mästerskapet i någon form av fart och form. Han är ju första val, han kommer ju spela center tills något annat inträffar, och han har ju gjort väldigt många mål den senaste månaden oavsett tröja han haft på sig. Så det blir ju intressant att se hur det går för honom. Han kommer ju vara en nyckelfigur i hela den här turneringen. Om vi pratar om 98 och parallellerna dit, så vann de ju VM utan center. De spelade med en helt oduglig Ivars VM 98 och vann ändå. Och det ska de väl inte behöva göra. Giroud kommer nog göra sina mål, det tror jag verkligen. Jag tror att det skulle kunna finnas ett case för att spela på honom som skytteliga vinnare till och med. Men det går inte att förlita sig på honom. Det går inte att känna sig helt övertygad och säker om att han kommer prestera. Så det är ett frågetecken. Sen är ju det andra kvarvarande frågetecknet backlinjen, och i synnerhet mittförsvaret. Nu när Varann försvann, och sen även, vem var det mer som lämnade in här på slutet?
Lass.
Ja, tänkte jag i och för sig mittbackarna. Det var ytterligare en kandidat som försvann. Så nu blir det ju Koscielny som måste vara försvarschef. Och det har väl också lett till att Deschamps har fått lättare att göra prioriteringen mellan Kabay och Kanté. Det blir Kanté som spelar mycket för att backlinjen måste få lite extra skydd. Och ja, där får man ju se. Backlinje med Sanja, Koscielny, säg Mangala och Evra, det är ju ingenting som man egentligen borde kunna vinna EM med, men jag håller ju trots allt ändå Frankrike som kanske den största favoriten.
Och Kanté har ju visat sig ha defensiva kvaliteter utav det vanliga som hjälper en backlinje minst sagt. Och kanske kan han ta med sig lite Leicester-magi in i det här laget också då. Lär stå för löpmeter. Det var grupp A det. Vi måste vidare. Jag tror vi var ganska överens där, va? Frankrike, Schweiz, Albanien, Rumänien. Fråga inte Bank, han tycker annorlunda. Grupp B: England, Ryssland, Slovakien, Wales. Så där finns det också spännande detaljer att prata om förstås. England mot kusinen från landet, Wales, som vi ju, det svenska landslaget, mötte här om dagen här i förrgår var det.
Ja,
det var väl inte mycket att hänga granen för Wales del, och kanske inte för svensk heller om man ska vara riktigt ärlig.
Ja, för svensk del var det väl.
Ja, det blev ju några mål, men det var ju
det var ingen värdemätare om man säger så.
Nej. Jag tror att den analys man kan göra utifrån Wales, det är ju den som landar i att de har en väldigt ihålig trupp. uppe. De bör nog få ut sina bästa spelare på plan, för annars finns det här med fan inte speciellt mycket kvar. Men är de ordinarie så tror jag ju fortfarande att de har den högsta nivå. Får de ut Joe Allen och Joe Ledley och Robson Kanun.
Joe Ledley är skadad,
han är skadad.
Ja, men han är typ tillbaks.
Är han det?
Ja, sen bröt ju benen, men det struntar väl Joe Ledley. Han har kämpat sig tillbaks. Han är med i truppen, han är i full träning. Han räknar med att vara tillgänglig redan till premiären.
Oerhört glädjande.
Ja, nej, men det behövs ju, för just inne mitt de körde mot Sverige, det funkade ju överhuvudtaget inte. Det går inte att köra med Vaughn och de killarna, utan de måste få ut Ledley och Allen, och de måste ha som sagt Robson Kanu, som är oproportionerligt viktig istället för någon Vokes.
Sam Vokes startar mot Sverige, ja, det var inget styrkebesked direkt att spela honom som första striker i ett EM.
Nej, det är det ju inte.
Jag tror som sagt inte att det finns anledning att avskriva Wales på grund av Sverige-matchen, men skulle de behöva samma, spela med typ samma elva i EM, då börjar man nog närma sig avskrivningsläget.
Ja, och det hänger ju förstås väldigt mycket på Gareth Bale.
Så är det naturligtvis.
Det är ju en liknande situation som den vi har i Sverige. Och om inte Zlatan kommer igång, då kommer det ju inte gå bra för Sverige. Det är ju bara så. Och utan Gareth Bale så blir det inga avancemang för Wales. Här är väldigt intressant, för ni har tippat väldigt olika i den här gruppen. Erik, du har tippat England 1, Ryssland 2, Wales 3 och Slovakien sist.
Hur fan tänkte jag då?
Men Kalle Karlsson har tippat England först, Slovakien 2, Wales 3 och Ryssland sist. Ryssland, jag misstänker att du gjorde det här tipset ganska tidigt, Erik, för Ryssland har gjort på ett par tunga skador sen dess.
Nej, jag hade nog varit tvungen att revidera. Jag gjorde det innan Zagoyev försvann och jag gjorde det innan Denisov försvann. Nu har de tappat hela sitt inne mitt fält. Ja. Och det är klart att det är en jävla skillnad. Jag gjorde väl det utan att minnas när jag gjorde det och varför, i den tid då man fortfarande tyckte det fanns en så här slutski optimism kvar i Ryssland. Nu är de jävligt svårbedömda. Jag ska inte säga att de är värdelösa och helt odugliga, men de är väldigt svårbedömda, för just tappa inne mitt fältet, det är tungt för dem. Tappat Zagoyev framförallt, det finns ju ingen ersättare överhuvudtaget till honom.
Blir det Shirokov som tia nu då, eller?
Ja, det måste det bli, men han har också varit formsvag. Och så
han går inte heller att lita på direkt. Han kan vara bäst i EM och sämst i EM.
Är det en klassisk rysk egenskap att det går inte riktigt att lita på det är ingen som är så stabil 7-8 av 10.
Ja, de har ju en tilltalande lynnighet kvar.
Mittbackspare går väl att lita på, ja, ändå. Ignacev och Beresutski, de har ju stått där och rensat 10 år, känns det
som. Ja, och som sagt aldrig riktigt bra. Akinfejev är ju också överskattad.
Ja, han är sjukt överskattad. Ja, det tänk när han kom att fram där, man tänkte såhär, det här blir toppmålvakt i Europa liksom. Men det han kändes evigt talang.
Ja, det kändes som att det var några säsonger sedan som han var het på marknaden.
Han måste ju
vara
28-29.
Ja, absolut. Sen var alltså, det kan man väl för säga, han räddade ju ligatiteln åt CSKA nu bara för någon vecka sedan med en otrolig jävla dubbelräddning nere i Kazan var det de var tvungna att vinna för att bärga titeln. Akinfejev lyckades rädda den åt dem och byggde ju på så sätt naturligtvis på sin status i Moskva och i Ryssland, för där är han ju fortfarande extremt högt hållen, det ska vi inte förneka. Men så fort han kommer ut på den stora internationella scenen och ska spela Champions League eller mästerskap, så kommer det ju misstag. Så ja, går det att lita på Ryssland? Ja, det går lite på att mittbackarna är tröga, att det finns ett misstag i Akinfejev och att vi inte riktigt vet vart vi har resten. Det är väl ungefär så.
Men deras hopp är väl ändå nästan till mannen på bänken ändå. Alltså Slutski har ju någon slags aura kring sig och han fick väl ordning på dem nu sen han tog över.
Jaja.
Så känslan är ju ändå att de har en väldigt, väldigt bra förbundskapten jämfört med andra.
Måste ju bara hänga ut Flink här då, som har dem som gruppvinnare.
Ja, Flink är offensiv. Jag tror att han fortfarande, om jag inte minns fel, så följde han det ryska landslaget väldigt tätt under EM 2008. Och då var det ju,
då var de
ett hiddink förlöst Ryssland som verkligen sprang, rusade hela vägen till semifinal och kutade över Sverige på vägen. Så han lät väl sig förföras där, Flink, och kan sen inte skaka av sig känslan.
Annars så är det England som har tippat som gruppsegrare tvärs över brädet. Och där är det också intressant med vem som egentligen ska starta. Det är också en ganska bred trupp, får man säga. Bredare i alla fall offensivt än vad vi är vana att se England. Men defensivt så liknar det väl nästan Ryssland. Inte det att de har varit konsekvent över 10 år, men att det känns inte som en backlinje som kommer vara så där supertät hela vägen.
Det var ju Småling bättre senast han var på Wembley i vänskapsmatchen mot Portugal än han var i FA-cupfinalen dessförinnan. Men det är väl kanske Englands största nyckelspelare ifall man ska vara realistisk och rimlig. Det är klart att fler blickar landar på Harry Kane och på Wayne Rooney och på de offensiva spelarna. Men ska det gå för England, ja, då måste nog Småling bli den typ av försvarschef som han har byggts upp som under framförallt kanske Manchester United-hösten. Och jag är ju långt, långt ifrån övertygad om att han klarar av och svara upp mot det. Men jag tror just att Småling snarare än Hart, Rooney, Kane är kanske viktigast vad gäller skillnad i möjligheter om han presterar respektive om han inte presterar.
Vi brukar ju sitta så här på torsdagar när Premier League-säsongen är igång och prata om den engelska fotbollen. Säkert många av er som lyssnar som har hört oss göra. Och då har vi ju några gånger under säsongen försökt plocka ut en start 11 åt Roy Hodgson. Nu är vi knapp vecka ifrån att de ska spela. Det är bara några dagar. Jag tänkte vi får väl gå igenom den här övningen igen då, Kalle, och försöka ta ut den där startelvan åt Roy Hodgson. Joe Hart i mål, den är väl ganska, den tar ut sig själv på något
Kalle
sätt.
Kalle ska ha in hit, de tycker
ja,
han är så bra.
Precis. Han har spelat till sig en plats med succé-säsongen i Burnley. Nej, men sen är det är ju en fråga där om spelsystem också. Så Roy Hodgson håller på att laborera med en diamant senast här och det var ju inte så lyckat. Nej. Och jag vill ju inte att England ska spela med någon diamant. Så jag formerar ju dem som jag hade gjort då. Och då blir det en 4-2-3-1, vilket Hodgson har spelat tidigare.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Är det matcher också. Han har ju
finns väl anledning att tro att han kommer göra det också.
Ja, med tanke på att det inte fungerar alls senast så känns det som rimligt att gå tillbaka till det. Och då blir ju fyrbackslinjen Kyle Walker, Smalling, Cahill, Danny Rose. Och sen blir det framför dem Dier, Dele Alli, med anledning då av att de känner varandra från Tottenham. Det blir en trio framför med nu ska vi se till höger. Ska vi sätta där. Det känns väl som att Rooney kommer starta som tia och Kane längst fram. Den ser jag som given. Och sen på kanterna, där är ju frågan då. Raheem Sterling tror jag fortfarande kommer få en av platserna. Och sen vem som tar nästa. Varför inte evighetsmaskinen James Milner i någon slags defensiv högerroll, så låta Walker ta en roll som offensiv ytterback och gå ner mot hörnflaggan där.
Ingen Lallana?
Nej, Joker.
Så det är rätt pigg ute i inhoppet
men,
senast. Jag tänker just i den positionen, det är ju den han normalt sett spelar.
Precis. Det kan vara Lallana. Det kan ju också vara en Jack Wilshere om han ser het ut på träningen. Men jag skulle säga Jack som inhoppar i sista 30 för att förändra liksom en matchbild.
Jamie Vardy har ju fått ganska mycket förtroende i träningsmatcher och sådär inför här, men senast mot Portugal, det här är lite intressant statistik, på sina 66 minuter hade han 8 tillslag på bollen.
Jag såg 9, men okej då.
Ja, det kanske var 8 plus avsparken då.
Ja, det är möjligt.
Det är ju inte tillräckligt mycket.
Nej, men det går ju
snacka
inte.
Snacka om att vara osynlig.
Ska man spela honom som någon typ av ytter, så gör man ju bättre och skita i att spela honom. Då är det bättre att spela med en Sterling till exempel, som kan spela ytter. Jag tror till och med att han är bättre defensivt i den rollen än vad Vardy är. Inte för att han är det generellt, inte för att han har bättre intensitet i sitt pressspel, men för att han faktiskt vet vad han förväntas göra. Och det där med square pegs in round holes är ju såklart någonting som Hodgson bör försöka undvika. Det är ju annars en återkommande fälla som engelska förbundskaptenen faller i. Nu måste vi ha in Paul Scholes och Steven Gerrard och Frank Lampard. Ja, då får Scholes spela vänsterytter. Ja, men han kan inte spela vänsterytter. Det är det som är problemet här. Så jag tror väl just att det är någonting Hodgson bör undvika. Jamie Vardy är ingen ytter. Vill du nu ha honom så då får du allt spela honom som central anfallare, och vill du inte starta med honom så får du väl slänga in honom som central anfallare. Men Vardy som ytter, eller för den delen Kane som ytter, ain't no good.
Nej. Och där bakom finns ju förstås också en Daniel Sturridge som till slut kom med och efter sina skadebekymmer som han alltid ådrar sig så fort Roy Hodgson kommer inom 100 meter av honom, då går han sönder.
Där finns det ju såklart möjlighet att spela honom på en kant, för det är ju en position han är familjär med. Det skulle jag ju verkligen kunna se en offensiv uppställning, att de skickar ut Sturridge på en höger till exempel.
Kommer Rashford få minuter i EM?
Nej, jag tror inte det. Jag tror att det blir så att Hodgson, precis som du var inne på, han inser att han kan inte spela Vardy som ytter. Då får han vara backup-anfallare och då blir Rashford degraderad till trea och då blir det inga minuter.
Nej. Ett lag som vi inte har nämnt hittills då i grupp B, Slovakien. Kalle, du har dem som tvåa.
Ja, alltså mer egentligen på kanske att jag inte är så imponerad av de andra lagen i gruppen, mer än att Slovakien är speciellt fantastiska. Samtidigt så kommer det ju alltid en sån där skräll någonstans från ingenstans. Och Slovakien har ju inte direkt rosat de här stora turneringarna tidigare.
Jo, oh, de var svinbra 2010. Jag var på Italien-matchen, ja, i Johannesburg. Nej, 3-2 för
3-2.
Fan. Det var en fantastisk match.
Just det, vad hette han, målkungen där? Vad hette han nu igen som gjorde så mycket mål där?
Det var ju, det är ju samma dude som det fortfarande håller på att säga.
Ja, strunt samma. Han gjorde ju en jävla massa mål i det gruppspelet. Ja, det stämmer. Det var en målrik historia. Nej, men
annars så är det väl...
Känslan är att de har ett hyfsat lag med några spännande spelare som skulle kunna blomma ut till slut. Liksom en Vladimir Weiss till exempel, som var evig talang i Manchester City och som jag tyckte var väldigt bra redan 2010 då när han var med som ung och grön. Miroslav Stoch, alltså den typen av spelare skulle kunna ackompanjera Hamsik på ett sätt som gör att de krabbar sig vidare.
Det är mycket press på Marek Hamsiks astlar förstås. Det är ju han som är lite likt Gareth Bale då i Wales. Eller
Skärter skulle kunna sprattla till här och göra stupemästerskap liksom.
Ja, det behöver han nog göra, ja, det för känns det övrigt är inte backlinjen så jävla så stabil. Jag gillar väl Hubachan i och för sig, men nej, den känns inte jättebra.
Nej. Han är ju oerhört viktig för det där landslaget förstås, Skärtel, med allt vad han bidrar med, både en del mål framåt och en del mål bakåt och en och annan fadäs i eget straffområde. Det är svårt att gå en hel match utan att göra för honom. Vi går vidare till grupp C, den sista gruppen vi ska titta på idag. Där hittar vi Tyskland, Ukraina, Polen och Nordirland. Det är bara massa sån här klassikermöte, eller vad ska vi säga, det är liksom släkten är värst där på många håll och kanter. Ukraina-Polen,
ja, det blir EM-mötet.
Ja, precis. Och på något sätt ett vänskapsmöte i den politiska situationen i världen. Kan vi få se en och annan politisk demonstration på läktaren, tror ni? Det lär väl bli svårt att undvika.
Det antiryska är väl det som i så fall förenar de här två nationerna. Jag vet inte hur långt vi ska gå på den bollen, men ja, det finns något där. Sen tror jag i och för sig att om man tror att det är ett vänskapligt brödramöte enbart, så går man lite bet på komplexiteten i den delen av östra Europa.
Ja, det är mycket möjligt att man gör. Men det känns ju ändå på förhand som ett väldigt intressant möte. Polen som ju många har som en outsider att gå väldigt långt i den här turneringen också. Både ett ganska namnkunnigt lag ju, men också ett samspelt lag.
Ja, gjorde ett bra kval. slog ju Tyskland och hade ju till och med kunnat hota dem om gruppsegern. Och ja, det är berättigat att prata om Polen som en riktigt relevant outsider. Finns ju en stark ryggrad i lager. Du har Glick och du har Krychowiak och du har såklart Lewandowski och du har bra komplementspelare om man ska beskriva Piszczek och Zielinski som sådana. Och du har ju i de flestas ögon en väldigt stark målvaktsbesättning. Mm. Där är ju dock inte jag lika övertygad.
Det klassiska polska målvaktsundret.
Ja, nej, men det tog man ju fram eftersom att det inte fanns någonting annat runt den polska fotbollen före Lewandowski. Det var liksom det enda positiva man kunde hitta, att Legia framförallt fostra massa målvakter. Men hur jävla bra är de egentligen?
Det är skitmycket sådana här 3+ målvakter. Alltså, ja. Du kan stapla dem på höjd.
Men det är knappt att Borutjens lever upp till det och att Chesney får ni väl värdera som ni vill, men sen är det ju Fabianski som står och ja, han har gjort det bra i Swansea, men jag håller honom inte lika högt som de flesta andra gör. Jag tycker fortfarande han är max en 3+ målvakt på internationell nivå.
Och Lewandowski förstås. Den, ja, den kanske hetaste striken i hela mästerskapet.
Ja, lugn nu.
Efter den här säsongen?
Ja, jag skulle nog sätta Zäta högre faktiskt.
Ja, kanske.
Ja,
ja, okej, ja, okej då, vi gör det då. Men den näst hetaste striken i hela mässan.
Alltså, man kan inte undervärdera Harry Kane och det han har gjort. Alltså.
Ska vi in med Griezmann där också kanske?
Ja,
han är striker eller vad? Han,
ja, men kan.
Han är ju
Sam Vokes.
Naturligtvis jävligt, jävligt central. Och, ja. Han har väl på sitt sätt också en status som nästan motsvarar den som Zlatan har. Han är ju inte samma så här politiskt symboliska sprängkraft, men det spelar liksom ingen roll hur bra Krychowiak är i Sevilla. Det är liksom Lewandowski som frontar precis hela Polen, precis hela tiden ändå.
Ja, och med all rätt.
Ja, jo,
efter den säsongen han haft i Bayern München. Och det är ju så att Polen då förstås ska möta Tyskland som man hade i kvalet och som man slog i kvalet rent utav.
Och det är ju för sig Irland också, men ja, det var på andra premisser.
Ett Tyskland som ju alltid kliver in till alla mästerskap med ett visst favoritskap på sig är ju regerande världsmästare dessutom nu, och då är det klart att man glider in i alla sammanhang som en slags favorit. Även att många kanske har Frankrike som hemmastarka just inför här nu då.
Ja, nej. Men tycker ju inte Tyskland ser lika bra ut som de gjorde 2014 i alla fall. De har ju tvingats till någon form av generationsväxling och den har väl inte varit helt smärtfri. De som har försvunnit har liksom inte ersatts. Philipp Lahm försvann och har ersatts av då Jonas Hector från Köln i första hand. Mm. Och det kan ingen jävel komma och påstå att det är lika för lika liksom. Klose, ja, ni kan värdera Klose hur ni vill, men han gjorde alltid mål i mästerskapen. Och nu har de ju inte någon riktig centerlösning. Mario Gomez kan ni aldrig få mig att lita på, även om han gjorde många mål för Besiktas. Götze som falsk nia, nej. Så det inte heller.
Thomas Müller.
Ja, jo, det är klart han finns där som ett kort, men om han spelar center så blir de sämre på andra positioner. Nu saknar de Royce också och sådär. Och sen är inte Schweinsteiger samma spelare som han en gång var. Vi får se hur många matcher han startar. Men även där är det ju en försvagning jämfört med laget de hade 2014.
Ja, det känns som centralt på mittfältet att det är betydligt svagare.
Nej, men jag
nu
tycker
än,
på flera positioner. Alltså inte bara där. Om du tittar ytterbackarna till exempel. Om de ska spela Jonas Hector och Emre Can, då är ju inte det i närheten av vad de egentligen ska ha ett tyskt landslag. Alltså de har spelat med Philipp Lahm där i 10 år som har varit världens bästa ytterback. Och känslan är att det här.
Och Emre Can som ju inte ens är ytterback egentligen. Han har inte spelat en enda match som ytterback den här säsongen. Det
osäkerhet kring Hummels också, även om de väl får ihop honom. Och det krävs ju verkligen att han och Boateng fungerar. För det är väl, i och för sig Hummels vet det fan, men Boateng har i alla fall höjt sin status sen 2014. Han är ju självklar som mittback på absoluta världsnivå numera. Och där kommer han behöva spela. För annars är det ju i någon mån utifrån tyska förutsättningar och förhållanden lite en avsaknad av självklara ledarfigurer. Du pratar om centrala mittfältet och tanken är ju att Toni Kroos verkligen ska vara chefen nu. blir han det? Är han det? Nej. Jag alltid gillar Kroos. Sen han spelar Hansa Rost också. Jag säger, fan vilken jävla idrottsman.
Han har 5+ i Bibeln.
Okay. Men det ska han ju ha. Det tycker jag han ska ha. Alltså han är ju en mittfältare på den högsta nivå. Men jag håller med. Är han ledaren som kliver fram som och tar den rollen? Nej, det skulle jag inte säga.
Jag tror nog han har psyke för det. Det tror jag. För han har alltid haft just en jävla målmedvetenhet. Och en jävla tro på sig själv och sådär. Så jag tror inte han fejdar på det. Men nu var han ju för sig bra i Champions League-finalen. Jag tyckte Real Madrid tappade efter att han blev utbytt. Men han har inte gjort någon jättebra säsong för Real Madrid. Det tycker jag inte man kan säga. Så på ett helt annat sätt än Chris Smalling. Men verkligen en sån där nyckelspelare med en del frågetecken över sig.
Mm. Det är Tyskland det förstås. Kommer de ju gå långt i den här turneringen också. Det gör de ju alltid.
Jo,
när hade vi ett mästerskap där Tyskland inte gick långt i en turnering?
94
typ. Nej, de gick ändå till kvart. Ja, man kommer ihåg det som ett superfiasko.
Men då var det ju ett fiasko, jo, klart, med tanke på hur bra de var.
Och vilket världsmästare de hade 94 också.
Men det var sen var det väl att de åkte ut mot Bulgarien.
Nej, det var ju EM, men det var väl 2000 och 2004 som Tyskland var jävligt dåliga. Och det var ju då de genomförde Das Rebot som de refererar till, som sen genererade den spelargeneration som vann VM 2014. Men ja, det är ju inte så att de åker ut i gruppen den här gången, det kan vi ju konstatera.
Nej, det kommer de inte göra. Och tittar man på motståndet där i Ukraina, det är klart att det finns ju en Jarmolenko och Konoplyanka förstås som ska springa och trolla och göra de där målen och det mesta för de lagen. Och Polen har vi varit inne på. Sen så finns ju en strykpåse i den här gruppen också.
Jag gillar framförallt hur klar du är med Ukraina efter den analysen.
Ja, just det. Vi vänder blad, som kungen brukar säga.
Ja, visst, jag accepterar detta.
Jag hastar på lite här, men visst, vi kan väl bläddra tillbaks till Ukraina om ni vill.
Jag tyckte det var en väldigt djupgående och fullskalig analys.
Ja, framförallt jag gillade det, det syns ju inte det visuella, men du sitter ju då med Sportbladets EM-bibel framför dig. Hade det ukrainska uppslaget just uppslaget konstaterade, där finns Konoplyanka, där finns Jarmolenko, och sen bläddrade demonstrativt vidare.
Ja, det känns väl ja, jag vet, ni får gärna hindra dig precis när ni vill. Det känner ni till. Ni vet precis hur det funkar här inne.
Stop me if you think that you've heard this one before. Nej, men det finns oerhört mycket kring Ukraina och liksom sammansättningen av det laget och hur man egentligen bygger ett fotbollslag över det som bokstavligt talat är stridslinjer. Mm. Men det kanske inte finns tid eller utrymme för allt det där i detta forum, som vi kanske återkommer helt enkelt.
Så blir det väl antagligen. Men det är klart att det pågår ju faktiskt ett krig i det där landet och det påverkar ju allt.
Ja, just eftersom att väldigt många av spelarna kommer från olika sidor av dessa skyttegravar, om man nu ska prata om dem.
Inte minst namnet som vi har nämnt här, Konoplyanka, är väl från Dnipro.
Ja, men Dnipro är ju... Ja, nu hamnar vi där i och för sig ändå. Det är visserligen en rysktalande stad, men de har inte alls samma Moskva-vurm där som de har i till exempel Donetsk. Och Konoplyanka, för att ta just den specifika spelaren, har väl inga egentliga problem med det ukrainska. Liksom, han är ju en blågul patriot, vilket är väldigt viktigt att vara när man ska bedöma sig en ukrainsk folkopinion numera. Så han är väl inte en av de spelarna som bedöms som komplicerade i det här sammanhanget.
Men det finns andra spelare i truppen här som är mer komplicerade i den...
Korrekt, ja.
Exempel?
Ja, men ge mig det där uppslaget, så kan jag bara... Zeleshnov... Vart har vi han? Stepanenko, Rakitski, för att bara ta några av dem som just kommer från andra sidan stridslinjerna. Och sen är det fortfarande en tonvikt vid spelare från det ukrainska Ukraina. Men som sagt, alla är inte det.
Nej. Och det kanske kan stärka dem på något sätt också, om det börjar bra, som det brukar heta.
Teoretiskt sett, men jag tror inte man ska vara övertygad om det.
Nej. Vi måste ju prata om Nordirland också. Som ju är liksom den kanske mest oväntade inslaget i hela den här EM-turneringen tillsammans med Albanien.
Ungern ska folk inte överskatta. Ja, men
Ungern har ju i alla fall vunnit fotbollsmatcher
du går tillbaka
för
så pass
80 år sedan.
Ja, fair enough.
Men Nordirland slog väl i för sig Sverige, hade väl problem med dem i kvalet till VM 2010 då, när David Healy.
Ja, de tog 4 poäng av Sverige. De slog, slog även Spanien. Slog England i samma veva. Det var ju precis som du sa, David Healy.
Men David Healy är inte kvar.
Nej, nu är Kyle Lafferty deras David Healy. Det är i alla fall tanken.
Han har sänkt Sverige också en gång. Eller kvitterat på Råsunda.
Ja, och vi har varit inne på försvarare som måste prestera, vi nämnde Skärter och så vidare, och Johnny Evans är ju förstås den som ska chefa här och den som ska vara den som styr och ställer i defensiven.
Ja, samtidigt måste jag säga, försvarsmässigt så har de ju bra försvarare. Alltså Craig Cathcart ska ju inte underskattas, han har ju gjort en väldigt väldigt bra säsong i Watford.
Han haltade ju av senast, men förmodligen bara väl upp precaution.
Ja. McCauley har McCauley ju är ganska mycket erfarenhet och rutin.
Och han har gjort en bra säsong i VBA. Så nej, jag skulle säga att försvarsmässigt, om du tar spelare för spelare, så har de ju bättre försvarare än vad till exempel Sverige har. Sen tycker jag det finns en del att önska i övrigt.
Tror du Roy Carroll kommer stå?
Nej, det tror jag inte.
Det vore ju för festligt.
Det vore väldigt festligt.
40-åring från Notts County i fjärde divisionen liksom.
Ja.
Det hade ju varit bara, alltså, de har ändå ingen chans att gå vidare från den här gruppen. Bara släng in honom. Folk kommer ju gilla det. Vad händer med publikfrieriet hos ett lag som Nordirland, undrar man ju då.
Ja, nej, jag tror ju såklart att det beror väldigt mycket på om Ukraina imploderar eller inte. Och det finns en konkret risk att de gör det. Om Ukraina presterar normalt så är ju Nordirland sist i gruppen. Men det finns potentiellt en tredje plats att nafsa på ändå.
Ja. Och då finns
då ska inte Carroll stå.
Nej, då kanske inte Carroll ska stå. Då finns ju också en åttondelsfinal möjlighet.
Ja, ja. Nej, men alla går ju vidare. Så är det ju i grunden.
Men Michael O'Neill då? Du har ju lyssnat på podd med Michael O'Neill.
Ja, det gjorde jag faktiskt. Ja.
Vad tror vi om honom?
Han är ju väldigt högt ratad såklart, som man blir ifall man lyckas med detta med Nordirland. Men jag tycker ju ändå det är för tidigt att lyfta upp honom som nästa brittiska stora tränarnamn. Han är ju stor Liverpool-anhängare, och det är klart det finns en tanke där att han en dag ska ta sitt Liverpool och göra någonting av det. Det han får mycket beröm för, det är ju just det här att han lyckas få ut max av alla sina spelare, för han måste, det finns liksom inte alternativet att skära av Kyle Lafferty bara för att han är strulig och bökig, utan han måste på något sätt nå fram till honom och göra fotboll av Lafferty. Och det är det som, för att ta liksom ett konkret specifikt fall, det är den typen av ledarskap han har fått mest beröm för. Han har liksom lyckats sätta laget, få alla att köpa in sig på de premisser som måste gälla, och på så sätt få ut max av en svår spelare som Lafferty, eller för den delen en väldigt lättskött spelare som Steven Davis. Alla presterar väldigt nära sitt max när de kör för Nordirland, och det ska såklart O'Neill ha stor heder av.
Absolut, det var grupp A, B och C det. På torsdag är vi tillbaks, Kalle. Jag vet att du har ju scoutat det svenska motståndet som ingen annan. Gått igenom de här kvalmatcherna med Italien och Belgien och Irland.
Tyvärr har det ju hänt en del sedan dess, men vi kan väl ta en ny titt på det.
Vi tar en ny vända på torsdag, då går vi igenom de övriga grupperna som är kvar också. Och vi kommer höras via de kommunikationsmedel som står till buds då, när du är ute och reser. Men vi ska försöka hålla kontakten under mästerskapets gång här och se vad du har för dig, Erik, när du är ute och reser med fotograf Pontus Orre, är det, som är ditt resesällskap den här junimånaden.
Det är den dynamiska duon, det är vi som är skirer och Saturn, oklart vem som är vem.
Exakt. Vi hörs på torsdag igen. Tack för att ni har lyssnat. Det här är EM-podden. Ha det så fint.